Måste man verkligen flyga in folk från hela världen till ett och samma ställe för att kunna ordna ett klimatmöte? Varför inte ordna ett stort distansmöte via videolänk? Marianne Sundholm, jag kan tänka mig att du får den här frågan rätt ofta nu när det ska ordnas klimatmöte i Dubai.
Ja, det får jag varje år. Lustigt att det här alltid är en fråga som ställs om klimatmöte och aldrig om till exempel OS eller NATO-toppmöten eller världsekonomiska forum. Det är ju alltså då nästan 200 länder som ska komma överens om väldigt, väldigt svåra saker. Då är det bättre att ses ansikte mot ansikte. Sen har det ordnats distansmöten och möten i mindre format hela året. Det här är bara finalen.
Mm. Efter ett exceptionellt hett år med ovanligt mycket extremväder så ska alltså beslutsfattare, forskare och förhandlare från hela världen nu samlas till ett nytt stort klimatmöte i Dubai. Och att COP28 ordnas i ett oljeland som Förenade Arabemiraten väcker frågor om värdlandets verkliga motiv. Finns det faktiskt fler länder som vill fasa ut fossila bränslen eller riskerar klimatmålen att smälta bort under Dubais heta sol? Och det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har alltså Svenska Yles politik- och klimatreporter Marianne Sundholm. Hej på dig!
Hej!
Du är i startgroparna för du kommer att själv vara på plats i Dubai och snart åka iväg dit för att rapportera från det här klimatmötet tillsammans med påven, kung Charles.
Och... Jag tror inte påven ska rapportera.
Nej, men där är påven och kung Charles och 167 andra världsledare och en massa annat klimatfolk förstås och journalister. Och du var också på fjolårets möte i Sharm el-Sheikh i Egypten, ett annat oljeland.
Mm.
Vad är den största utmaningen med att ordna ett klimatmöte just i ett oljeland?
No, utmaningen är förstås det här alldeles uppenbara, det vill säga att det allra viktigaste för klimatarbete just nu är att sluta använda fossila bränslen. Men ett land som har byggt sin rikedom på olja vill ju inte sluta sälja olja. Sen har det nog betydelse vad det är för värdland. Alltså, nu är det bara tredje gången jag kommer att vara med på klimatmöte, men redan nu har jag sett att det spelar väldigt stor roll för hur förhandlingarna framskrider, vem som håller i de här förhandlingarna. Alltså dels hur väl förberedda de är och hur väl organiserade de är, hur vana de är vid att ordna sådana stora möten. Och dels också vilken baktanke det här förhandlingslandet har. I fjol fick ju Egypten jättemycket kritik för att framförallt använda de här förhandlingarna för att driva sina egna intressen, medan Storbritannien fick väldigt mycket beröm för två år sedan i Glasgow för de framsteg som skedde där.
No, men du undrar just att varför ordnas klimatmöte igen i ett oljeland? Är det liksom bara greenwashing eller tänker man att det är just de här länderna man måste få med sig för att det här klimatarbetet ska lyckas?
No, klimatmötena de roterar ju alltså mellan några olika grupper av länder. Så i fjol var det Afrikas tur och de valde tillsammans att Egypten skulle vara värd. I år är det några asiatiska länders tur och de har valt att klimatmöte hålls i Dubai. Det handlar ju också om vem som har möjligheter att ordna ett sånt här stort möte. Nästa år är det Östeuropas tur och det är fortfarande oklart var mötet kommer att hållas för att Ryssland säger nej till alla förslag. Sen jämför ju många det här med till exempel kritiken mot att man ordnar ett fotbolls-VM i Qatar. Men det är ju inte riktigt jämförbart ändå. De här förhandlingarna gäller ju hela världen och då kan man inte lämna oljeländer eller diktaturer eller så utanför, utan de måste ju i allra högsta grad övertalas till att komma med i det här arbetet som berör allas framtid.
Klimatmötets ordförande är sultanen Al-Jaber, jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt nu, som också är vd för det nationella oljebolaget ADNOC. Och BBC har nu senaste dagarna rapporterat om det faktum att det är många oljeshejkar och prinsar som nu som försöker utnyttja det här klimatmötet för att göra egna oljeaffärer. Nu när liksom, så att säga, hela världen är samlade där. Vad vill Förenade Arabemiraterna egentligen i klimatfrågan?
Ja, det här att det här mötet kan användas som en businessmöjlighet har vi nog sett misstankar om också andra år när det varit mycket tal om fossila lobbare. Och framförallt att oljeländer också vill föra över de här fossila lösningarna på de här fattigare länderna som har hela industrialiseringen framför sig.
Mm.
Problemet är ju alltså att Förenade Arabemiraten men också andra stora oljeländer ser de här förnybara källorna bara som ett tillägg till den här fossilekonomin. Alltså de ser liksom olja som en viktig del av sitt energisystem ännu i många, många tiotals år framåt. I motsats till exempel Finland och Norden där vi tvärtom har fasat ut det här. Alltså vi har ett jättemycket mindre beroende av de här fossila källorna. Sen finns det ju ändå förhoppningar om att Dubai som värld ska kunna innebära ett genombrott i de här frågorna, eftersom de kanske kan kommunicera med oljeindustrin på ett annat sätt än vad andra länder kan. Och sen står här ju också värdlandets rykte på spel. Alltså det är ett jättestort misslyckande för värdlandet om man inte lyckas ta sig framåt i de här frågorna kring att fasa ut fossila bränslen. Och till exempel Egypten fick jättemycket kritik för att de inte lyckades med det i fjol.
Så det är lite upp till bevis nu att visa att man inte bara vill nu casha in på olja så länge man kan, utan verkligen går in för att fasa ut fossila bränslen.
Ja.
Hur heta förhandlingar kan vi då vänta oss? Nu det är hett i Dubai, vi vet. Men jag menar, vad är de största och svåraste frågorna som ligger på förhandlingsbordet?
Det är nog fortfarande fokus på det som var jättestort i fjol, det vill säga de här klimatfonderna och klimaträttvisan och kompensationer till fattiga länder. Det vill säga att de som drabbas av torka och översvämningar i så mycket högre grad borde få hjälp med det när det är inte de som har orsakat klimatuppvärmningen. Men i år har man kommit lite längre med just det arbetet kring klimaträttvisa, och fokus kommer nog i mycket högre grad nu att ligga på att världen måste sluta använda fossila bränslen. De rika länderna måste sluta investera i nya projekt kring olja och naturgas och stenkol. Och de fattiga länderna måste få hjälp med att genomgå sin industrialiseringsfas utan det här fossilberoende som västvärlden har haft och som ju är orsaken till hela problemet. Det behövs alltså stora satsningar på förnybara energiformer.
Stora satsningar för att komma åt de här uppenbara utmaningarna. Trots det här så hoppas ju både förhandlare och medborgarorganisationer att årets FN-klimatmöte som då ordnas i Dubai ska bli ett av de viktigaste på länge.
Ja.
Vad grundar sig den här förhoppningen på? Är det bara önsketänkande?
Det grundar sig delvis på att krisen är akut. Det är jättebråttom fortfarande. Men det grundar sig också på att de tidigare klimatmötena liksom har bestämt att det här är ett viktigt år. Bland annat så kommer man i år att för första gången sedan Parisavtalet göra en lägeskoll om hur långt länderna har kommit med de målen. Det vill säga vilka åtgärder som fortfarande behövs för att världen ska nå målen som finns i Parisavtalet. Det här kallas global stocktake, som är ett ord som kommer att upprepas många gånger de närmaste veckorna, men det betyder helt enkelt en översyn av Parisavtalet.
Betyder det att man kommer på ett sätt att ge någon slags betyg åt hur bra det här klimatarbetet har lyckats sedan 2015?
Och vad vi ännu behöver göra.
Jag tänker att det att mindre länder som till exempel Finland kan enas om ambitiösa klimatmål, det är fint, men att för att det ska få en verklig verkan så måste ju världens största länder och världens största industrier också vara med på noterna. Och nu fick vi höra inför mötet att USAs president Joe Biden, han kommer inte att delta i Dubai. Vad har en sån här sak för betydelse?
Joe Bidens roll i fjol i Sharm el-Sheikh var framförallt att han höll ett väldigt starkt tal om hur USA nu satsar på klimatet med sin den här Inflation Reduction Act, IRA, alltså deras klimatpaket helt enkelt, som ju innebär att USA öser miljarder och åter miljarder på förnybara energikällor och på elbilar till exempel. USA är ju en, som du säger, en viktig global spelare, men också en förebild för andra länder. Och därför är det ju tråkigt att Joe Biden inte prioriterar det här mötet. Men USAs klimatarbete kvarstår ju och den signal som det sänder.
Många drog också en suck av lättnad efter att Joe Biden och Xi Jinping möttes tidigare här i månaden. Jag menar, det att USAs och Kinas kyliga relationer sakta börjar tinas upp, det är också viktigt för det globala klimatarbetet, även om inte heller Xi deltar i det här klimatmötet. Då riktas ju då blicken mot Kina, som är den här andra stora utsläppslandet i världen. Vi ser att Kina satsar väldigt mycket på klimatarbete, men hur ambitiöst egentligen går Kina med i det här klimatarbetet?
Kinas roll är alldeles avgörande. Det är där som utsläppen har ökat så väldigt mycket de senaste åren. Nu säger ju de mest optimistiska, eller realistiska rapporter till och med, att Kinas utsläpp faktiskt kommer att börja minska de närmaste åren. Och det är ett jätteviktigt steg för hela världens utsläppsutveckling. Sen ska vi ju inte glömma att det här i allra högsta grad handlar om pengar. Alltså att fler och fler världsekonomier har insett att framtiden ligger i det förnybara. I Finland säger till exempel Finlands näringsliv EK rakt ut att det inte finns någon tillväxt i fossilekonomin. Så när USA då satsar miljarder på grön omställning så piskar det ju upp satsningar också i andra världsdelar, och både EU och Kina är ju oroliga för att USA nu ska köra förbi här, att det blir bara amerikanska firmor som tar över elbilsmarknaden till exempel. Så det här mötet handlar ju inte bara om de här klimatförhandlingarna, utan det är ju också en enorm klimatmässa med alla de här sidoeventerna. Liksom nästan som en exportmässa för gröna lösningar. Och i år kommer Finland att delta med en egen paviljong för första gången och vara där och lobba för att vi satsar på det här och vi har lösningar att erbjuda åt andra.
Och det finns ju mycket som visar på att den här gröna ekonomin, den börjar bli allt mer lönsam och pengar är en bra morot.
Ja, och det är vår regeringshuvudbudskap också i klimatfrågan.
Ja, och jag tänker också här att vi ser då att liksom både USA och Kina har också insett det här och satsar allt mer. Betyder det här liksom att de största länderna nu börjar dra åt samma håll, eller pågår det fortfarande en hård dragkamp kring klimatmålen och klimatpolitiken?
Nå, åt samma håll. Det låter ju som det skulle handla om fred och kärlek. Det handlar nog om pengar och att de tävlar med varandra. Det är det handlar om, att näringslivet liksom och de ekonomiska intressena är en jättestor drivkraft här.
Apropå pengar och resurser och satsningar som ju klimatarbete kräver, många uttrycker nu också oro för att kriget i Ukraina och nu också Mellanöstern, att det liksom riskerar att flytta fokus bort från kampen mot klimatförändringen. Är det här till exempel någonting som märks i EUs klimatsatsningar? EU har ändå haft väldigt ambitiösa målsättningar när det gäller klimatfrågor.
I fjol talades det bland annat om hur energikrisen och att många länder i Europa drabbas av höga elpriser påverkar klimatarbetet. Men jag skulle säga att EU, alltså själva ambitionerna i förhandlingarna påverkas nog inte av det här. Alltså EU har väldigt höga ambitioner och anser sig vara en drivande kraft för de här förhandlingarna. Men det är klart att det här geopolitiska läget med utmaningar på många håll i världen betyder ju att det är svårt att förhandla på FN-nivå överhuvudtaget. Det har vi ju sett i fråga om många andra ämnen också. Alltså när alla länder ska lyckas komma överens tillsammans så är det ju självklart ett problem att en del står i krig med varandra.
Svårt var läget också i fjol, och fjolårets klimatmöte i Egypten blev inte heller någon stor succé, som du var inne på. Det var mycket utdragna förhandlingar och luddiga kompromisser och urvattnade lösningar. Sikte var ju då, som du var inne på, redan inställt på årets möte, för att det här då anses vara en sån här milstolpe eftersom man nu ska utvärdera det här Parisavtalet. Så mycket förväntningar så att säga nu på det här årets möte. Så vad står på spel nu under årets klimatmöte?
Nu, det som står på spel är ju framförallt en framtid med en dräglig temperatur att leva i. Alltså att vi inte kan fortsätta så här, för det kommer att innebära att världen förvandlas till en plats där många länder blir obeboeliga. Det orsakar enorma flyttrörelser när det uppstår extrem värme och extrem väder på väldigt många ställen med väldigt mycket människor. Alltså det är i allas intresse helt på riktigt att få det här att fungera. Absolut mest avgörande för det här mötet, när jag talar med experter och frågar om förväntningarna inför det, så är nog att det här mötet måste lyckas med att komma överens om en starkare formulering kring att sluta använda fossila bränslen. Det här har man ju misslyckats med många år i rad. Jag vet inte om det minns, för 2 år sedan i Glasgow så blev det stora rubriker om att det var första gången som F-ordet ens kom med i sluttexten. F-ordet, fossila bränslen. Ja. Alltså det har funnits så stark lobbning för att det inte alls kan nämnas att vi måste sluta med det här. Så det här liksom behöver det ske stora framsteg kring.
Men det låter ju ändå som att man har kommit en bit här ändå på 2 år. Om F-ordet var förbjudet ännu för 2 år sedan.
Jag tycker faktiskt det.
Jag själv blir ändå tyvärr lätt ofta lite sådär desillusionerad av alla de här klimatmötena. Nej, jag vet. För att de leder lätt bara till just utdragna gräl om små detaljer och mycket kompromissande. Mm. Eller sen till liksom fina klimatmål som ändå inte förverkligas. Mm. Så jag tänker, vad är dina filisar, för att ta ett svengelskt uttryck? Vad är dina filisar nu när du själv ska resa iväg till Dubai? Att jag menar, vågar du ha stora förhoppningar om framsteg, eller lönar det sig att dämpa de här förhoppningarna?
No, jag skulle säga att min inställning är att det är bättre att de här mötena ordnas än att de inte ordnas. Alltså, de här mötena står som grund för EUs klimatmål och därmed också Finlands klimatmål. Det är också de här mötena som har påverkat den här stora industriella omställningen vi ser, där näringslivet nästan har en högre fart än politikerna, åtminstone i västvärlden och de stora ekonomierna. Om vi inte skulle ha Parisavtalet skulle vi redan vara uppe i en helt annan uppvärmning. Så vi kan diskutera absolut hur de här mötena ordnas, men vi ska kanske ändå vara glada att de ordnas.
Mm. Och du menar ändå fortfarande att det krävs att man möts öga mot öga?
När det ska grälas om små formuleringar kring F-ord och så vidare, så alltså möten ansikte mot ansikte skulle jag nog säga att behövs.
Marianne Sundholm, tack för den här lägesanalysen och lycka till där på klimatmötet i Dubai.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, producenten Jonna Nupponen och tekniken sköttes av Satu Ulmanen. Skaffa dig ett eget Yle-konto, favoritmarkeras på arenan och fortsätt lyssna på oss.